Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag vet att min förmåga att uttrycka mig har genererat månadslöner i 20 år. Och jag är jätteduktig på att hålla deadlines. Folk är intresserade av mig som person. Jag kan skriva, jag kan prata, jag kan redigera, jag kan foto, kan göra allt det här. Och det finns ju ingen anledning för mig att tänka att jag ska göra det gratis bara för att jag gör det i mitt eget bolag. Så att alla de här sakerna tillsammans tror jag, med det att jag har gjort mina år för andra arbetsgivare och förstår värdet, gör att jag idag kan liksom se på det här med ganska tydliga och klara ögon. Jag gör nästan ingenting i mitt bolag som inte genererar intäkt på ett eller annat sätt.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 120 av We Are Influencers. Odlingsdrottningen Sara Bäckmo var sist med i den här podden 2016. Innan böckerna, innan sommarpratet, innan tv-serien och innan hennes business bara boomade. Det här avsnittet är fullmatat med strategier som kanske är lite otypiska för den typiska influencern. Men då är ju inte heller Sara den typiska influencern. Du vet, den Stockholmsbaserade livsstilsprofilen i 20-årsåldern som pratar mode, inredning och skönhet. Inget fel med det, men när jag beskriver Sara som medelålders odlande bloggare i Småland så skrattar hon och säger att jag är en influencer ut i fingerspetsarna. Sara som är skolad i public service och har jobbat på både SVT och Sveriges Radio bor i Småland där hon sedan 2014 driver flera trädgårdar. Själva odlandet det gör hon på fritiden för att sedan tillsammans med en redaktion på inte mindre än 7 personer skapa innehåll av sina erfarenheter till blogg, YouTube, sociala medier och böcker. Hon har vid det här laget skrivit inte mindre än 8 stycken. Dessutom var hon troligtvis den första influencern i Sverige att genom en medlemssajt göra affärer direkt med sina följare. En affär som idag helt finansierar hennes contentskapande. Sara säger att målet var att inom 3 år så skulle medlemmarna finansiera sajten och innehållet som publicerades, men vi nådde det på 2. Sara säger också, jag ville inte göra samarbeten, jag ville inte sälja mig. Nu är hon alltså helt oberoende av annonsörer. Utan det är istället en lyxgrej som hon bara använder om det tillför mervärde till hennes besökare. Jag och Sara, vi pratar om kreativitet, om att bli kändis och det här krånglet med att bli internationell som i slutändan gjorde att miljoner åkte i soporna. Här kommer min intervju med Sara Bäckmo. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt. Och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Varmt välkommen tillbaka, Sara Bäckmo.
Tack snälla, jag har väntat så.
Ja, men jag med. Det här är så spännande. Alltså, sist du var med i podden var ju 100 år sedan. Och det var ju innan allt. Mm. Pretty much. Det känns som att... och det här är lite roligt med, i den här podden. Jag känner mig lite som att jag har upptäckt alla. Därför att alla har... inklusive du själv har liksom varit med i podden och så sen gone on to do great things.
Ungefär så är det. Och jag tycker det har varit så spännande som lyssnare också. För att de här senaste avsnitten som du har gjort så har också jag fått följa med tillbaka. När ja. Alla andra på något sätt var i sin linda. Och det är så,
eller hur?
Ja, det är så jäkla spännande att höra hur folk har liksom vuxit. Inte bara i sina yrken utan också som människa och insikter och mognat och gjort modiga saker. Jag är så imponerad av alla.
Jag med. Och så imponerad av dig. För du har ju gjort... alltså jag använder ju dig som exempel hela tiden när jag föreläser och sådär. För du har ju gjort banbrytande saker i den här branschen. Och även när folk är så här, ska prata om influencers generellt. Och då är det ju ofta den här, du vet, 20-åriga tjejen som springer omkring på en strand och har liksom ursprung i Stockholm och pratar om kläder och smink liksom. Och de finns absolut, men de är ju extremt överrepresenterade i media. Och därför så lyfter jag ju alltid dig. Odlingsbloggaren, medelålders odlingsbloggare i Småland.
Ja, men det, jag tycker själv att det är väldigt roligt för att jag kan inte identifiera mig med den gängse bilden av en influencer idag. Nej. Samtidigt som jag, när jag går tillbaka till liksom, vad är det jag gör för någonting och kan jag stå för att vara en influencer och hela den här biten, så jag är det, ut i fingerspetsarna. Men jag är en helt annan kategori än de som alltid lyfts fram. Och jag tycker det är ett jättestort problem. Och jag har helt ärligt lust att skriva till tidningsredaktionen varenda gång jag läser någonting. Och bara, hallå, det finns en hel drös av influencers som är liksom så långt bort från det där. Och som liksom bekänner sig till någon typ av annan liksom, teori om hur saker och ting ska göras. Men vi finns inte med på kartan. Och det är så synd, för vi kan vara så fina föredömen för väldigt många.
Absolut. Och alltså jag brukar liksom, jag tar dig och så tar jag Elin Häggberg Teknifik och sen tar jag Jonna Jinton som ju faktiskt liksom har närmare 3 miljoner prenumeranter på YouTube.
Ja, hon är så jäkla cool.
Ja, men hon är aldrig med på några listor liksom, därför att hon, ja jag vet inte, bor i Norrland. Ja. och inte gör den här klassiska grejen. Så att därför tycker jag att det är så... Du är en så frisk fläkt av den anledningen, men sen så är du också en extremt stor förebild ur ur ett businessperspektiv.
Det är därför jag har längtat efter business. Det är därför jag har längtat efter att prata med dig, för att jag pratar så mycket om odling och det är liksom allt som jag gör. Men jag är ju också en entreprenör. Men det är ingen som är intresserad av den biten. Man får
jag är
prata
så
med
intresserad av det.
Så äntligen, nu är det dags.
Okej, men om någon inte vet vem du är, kan du bara dra din hisspitch? Vem är du, vad gör du?
Självklart, jag heter Sara Bäckmo. Jag är 43 år, jag är född och uppvuxen på en liten ö utanför Göteborg. Numera bor jag i Småland där jag odlar flera trädgårdar. Och kring dessa trädgårdar handlar allting som jag gör i sociala medier. Jag driver ett aktiebolag idag. Hela företagsresan började 2014. Och idag är vi 7 personer i min redaktion som driver alla mina varianter i sociala medier. Skrivit 7 böcker inne på min 8:e om detta med trädgård. Och i höst är jag aktuell med en bondgård mitt i stan i TV4. Så det är väl ungefär där jag är just nu.
Alltså jag får chills. Och det faktum att jag har varit med på hela den här resan. För du och jag träffades ju första gången när du skulle börja blogga på land.
Ja.
Och jag var någon typ av bloggcoach-person.
Ja, du var inne som konsult och skulle flytta över liksom hela bloggen från mitt lilla hemmasnickrade till den här plattformen. Och sen, jag har ju i min bakgrund så är jag alltså någon typ av mediemedarbetare med både reporter, redigerare, programledare och allting från både Sveriges Radio, Sveriges Television och andra olika mediebolag.
Du är public service i ryggraden.
Ja. jag svänger lite grann mer varje år. Men,
men från början så var det så här reklam, herregud, nej.
Ja, precis. Och i det mötet med dig då så fick jag lite grann användning för de här sakerna som jag använt mig av i tidigare i mitt yrkesliv, nämligen att haffa folk. Rätt folk när man hittar dem, då måste man connecta med dem. Och det är mycket viktigare än att ha rätt utbildning och liksom hela den biten. Och när jag mötte dig så tänkte jag att den här personen haffar jag. Och det har jag gjort ju. Och sen hållit fast dig i mitt nätverk för att, ja men helt enkelt, det låter så fult att säga att man använder folk, men det är ju det vi gör. Att vi använder våra bollar för att växa och dela med oss av våra egna erfarenheter också. Så att du har ju varit en väldigt viktig person i den resan.
Tack!
Inte minst med det som jag tror att vi ska uppehållas vid en del, nämligen att jag har ett medlemskap som driver så att säga hela mitt företag. Och där var ju du en väldigt viktig pusselbit för att liksom mejsla fram det här som skulle bli så jävla bra.
Mm. Och för mig så har det ju varit liksom, du har ju varit en energiinjektion varje gång vi har pratat. Och för nu de senaste åren så har vi väl hört en gång om året kanske. Liksom, så här,
någonting sånt, ja.
Mm. Recapat och var du är någonstans och liksom hur du ska röra dig framåt, så jag kommer med lite insikter. Och varje gång så har ju du tagit din business till nya nivåer. Och jag är ju så imponerad varje gång.
Tack.
Men det här var ju precis efter, typ precis efter att vi poddade första gången. För det gjorde vi på hösten, tror jag. Och sen där den vintern så lanserade du ditt medlemskap. Hur kom du till den insikten eller den platsen där du kände att okej, ett medlemskap är min grej. Det här är det jag ska göra.
Jo, min historia är ju att jag började ju mitt jobb i den här världen på något sätt på Facebook. Så att jag gjorde ju tvärtom emot de allra flesta. Och det är ju det som du hissade första gången vi möttes också. Att jag byggde liksom en följarskara på Facebook. För att sen jobba vidare på en egen blogg som alltså enklast möjliga. Sen när den hade nått en viss följarskara. Jag tror att vi hade 15 000 sidvisningar per månad. Så såldes, eller jag gick över då till Lands bloggportal. Och låg där i 3 år. Och det var fantastiskt, för att då tog ju de hand både om bloggen. De var intresserade av att jag skulle skriva i tidningen. Och med min erfarenhet som journalist så var ju det jättelätt. Och de var också intresserade av att, så att säga, köpa YouTube-videos. Så att jag kunde ju med det leva på det som jag producerade om odling i sociala medier. Och det var mitt mål. Men sen kom jag liksom till en punkt där min egen kreativitet blev större än vad plattformen erbjöd. Och i mina tidigare jobb så har jag varit ganska styrd av vad en arbetsgivare har sagt att jag ska göra och hur liksom en programbeskrivning ser ut. Man kan inte tänka så mycket själv. Och också varit väldigt nervös för liksom vad händer, hur ser mina möjligheter ut om jag tar mig utanför de här arbetsplatserna där jag tidigare har rört mig. Men när jag sen blev min egen, då var det som jag satte på mig den här kreativa hatten, men jag kunde aldrig ta av mig den. Så många fantastiska idéer, jag vill göra det, det efterfrågade saker. Jag kunde aldrig genomföra någonting, för det var alltid någon annan som skulle bestämma. Det tog så lång tid och grejer. Och då kom man liksom till den här punkten att vill jag göra någonting annat så krävs det pengar. Vill man ha pengar i den här branschen, då får man göra samarbeten. Och där satte ju min public service-bakgrund käppar i hjulet, därför att jag har hela tiden den här, jag vill inte sälja mig. Jag vill inte att det som jag har byggt upp för mig själv och andra ska användas och nyttjas på liksom värdelösa och meningslösa sätt. Och det som då kom till mig var just det här, jag tror att jag läste någonstans om att svenskar och norrmän var de i Europa som var mest villiga att betala för innehåll på nätet. Och där någonstans liksom började luska då, okej, hur skulle det funka då om jag säljer en del av de här artiklarna som jag nu säljer till andra trädgårdsmagasin och ja, tidningar, om jag säljer dem direkt till betalande medlemmar, så kanske jag kan komma runt det här med att finansiera mitt innehåll med reklam och istället då låta en medlemsgrund finansiera det som jag producerar. Så att det var det som var utgångspunkten, och målet var att inom 3 år ha byggt upp den här medlemsskaran så att de finansierar det som vi producerar. Och jag tror att vi nådde dit efter 2 år eller knappt 2 år. Och det var en formidabel succé, kan man säga. Så att idag har jag kanaler som helt, alltså det beror ju lite grann på hur man räknas, men sajten finansieras helt. Alltså allt innehåll som publiceras på sajten finansieras av att medlemmar betalar en medlemsavgift och stöttar det här arbetet. Vi är helt oberoende av annonsörer. Vi kan plocka bort alla annonsörer som vi har och fortfarande kunna publicera det här innehållet. Jag gör aldrig sponsrade inlägg med andra företag än de som är våra huvudannonsörer. Så att jag har 5 huvudannonsörer som jag jobbar med, och ibland så tillkommer någon eller någon lämnar, men det ligger där någonstans, och annonsörskapet bygger på bannerannonsering, kan man säga, och sen att jag blir någon typ av ambassadör då för de här företagen. Men det är en lyxgrej. Alltså, fatta att vara i den positionen och tänka då att vi har de här samarbetena bara för att det tillför innehållet någonting, att de har bra produkter som vi vill lyfta för att de verkligen gör skillnad för de som odlar, och att de som odlar då kan få rabatter på de produkter som jag tycker väldigt mycket om. Och det är också företag som har råd att betala. Det är ju det som är viktigt. Det är inga små pengar, utan det är företag som gör skillnad för vår, rent ekonomiskt också.
För det här har ju också varit någonting hela tiden. Du har ju aldrig bett om ursäkt för att du vill tjäna pengar. Du har aldrig heller låtit, och jag vet inte vad det här är, om det här är en åldersgrej, en mognadsgrej, att du liksom har jobbat på det sättet du gjort tidigare. Men du kan ju, det stora problemet jag ser hos väldigt många influencers är att de inte kan separera sin person från sitt företag. Och det känns det som att det har ju du gjort hela tiden. Du har ju verkligen varit så här, för att mitt företag ska kunna rulla så behöver jag ju göra det här och ta de här pengarna betalt. Och det känns alltid som att det har varit en självklarhet för dig. Vad berätta.
Ja, du har helt rätt där. Jag är så glad att du ser det. Jag hoppas att det också kan vara en liten morot för andra som blir varse det. Och jag tror att om man letar efter nycklarna till varför det blir så var det ju väldigt enkelt för mig när jag startade mitt bolag, därför att de sakerna som jag gör idag för mitt bolag, de har jag gjort för andra stora bolag innan. Jag vet att min förmåga att uttrycka mig har genererat månadslöner i 20 år. och jag är jätteduktig på att hålla deadlines. Folk är intresserade av mig som person. Jag kan skriva, jag kan prata, jag kan redigera, jag kan foto, kan göra allt det här. Och det finns ju ingen anledning för mig att tänka att jag ska göra det gratis bara för att jag gör det i mitt eget bolag. Så att alla de här sakerna tillsammans, tror jag, med det att jag har gjort mina år för andra arbetsgivare och förstår värdet, gör att jag idag kan liksom se på det här med ganska tydliga och klara ögon. Jag gör nästan ingenting i mitt bolag som inte genererar intäkt på ett eller annat sätt. Sen är det svårt ibland att separera dem åt och säga vad som är vad. Men pengar är skitviktigt. Och jag tycker att folk i allmänhet, när vi pratar om liksom de som är nya och ska komma in i branschen eller bygga sina varumärken och sånt där, vi pratar alldeles för lite om pengar. Vi pratar alldeles för lite om kronor och ören. När jag lyssnar på andra poddar, inklusive dig och Alex, så jag bara jublar de gångerna som man får höra en faktiskt summa som man kan relatera till. Och samtidigt som det är så väldigt, väldigt svårt, för att min man han har jobbat mycket med ekonomi och sådär, Och han är alltid så att han, nej, stopp, nämn nu inga summor, nämn nu ingenting sånt där, för att du skjuter dig själv i foten. Därför att de flesta som lyssnar och tar in driver inte egna företag. Och för dem så kan du säga att man skulle ha en omsättning på 2,5 miljoner eller vad det nu är för någonting. För folk är det lika med att man tjänar det.
Bara, ja, nej, men
det är det inte.
Verkligen inte. För det första har man ju omkostnader i företaget. Och sen åker ju åtminstone hälften i skatt. Så att liksom, ja, alltså för det första så är omsättning och vinst två helt olika saker i ett företag. Och sen hur mycket av den vinsten som faktiskt hamnar i ens egen ficka är ju också en helt annan sak. För det handlar ju om, ja men alltså det handlar ju om hur mycket vill man ha kvar i bolaget, vad vill man investera framöver, etc. etc. Så att det är ju att företagsekonomi och privatekonomi är två helt olika saker.
Och folk är så väldigt dåligt insatta i det generellt. Och det tycker jag blev extra tydligt när vi hade de här liksom, starten i pandemin. Och det diskuterat alla de här stöden. Och folk i allmänhet var väldigt snabba på att liksom, kräva saker och ting tillbaka. Och hade väldigt svårt att relatera till hur det är som företagare att driva det här. Vi förlorade på 2 månader så betalade vi tillbaka, tror jag, 600 000. Jag förlorade det året, så förlorade jag 1,5 miljoner i intäkt. Som var liksom förväntade grejer, och av dem så betalade tillbaka ungefär hälften då, så man fick in på kontot och sen bara på några månader betalade ut igen till människor som var i och för sig väldigt stöttande och så, men där man märkte också i kommunikationen hur dåligt insatta folk är. Du kan väl bara göra si, nej jag kan inte göra det för jag måste redovisa alla de här pengatransaktionerna, jag måste. Exakt. Så det är liksom hela, folk har väldigt dålig insikt i hur det är att driva företag, och det är, tycker jag, ett problem faktiskt.
Och det är väl också därför man måste prata mer om det. För jag tänker ofta liksom på, ja men folk tycker att det är så himla dyrt med hårklippning till exempel. Jo, men jag sitter där i stolen i 2-3 timmar. Och så sen ska det är moms på det som ska tas bort, och det är produkter och det är hyra och det är, alltså vad blir det kvar i slutändan egentligen för min frisör liksom, om hon nu är egenföretagare.
Så problemet att, tycker jag när vi ska prata om det är att många av oss som har ett behov av att prata om det, två skulle kunna prata om det för att inspirera andra, vi gör ju andra saker, och det här är ju någonting som har blivit väldigt tydligt och aktuellt för mig de senaste åren i takt med att skillnaden har vuxit så mycket, alltså att var lägger jag min energi, därför att jag ser ju när intresset för mig som person ökar, så ökar ju också, ja men folk blir nyfikna på alla möjliga saker. Man vill veta mer om företaget, man vill veta mer om huset som vi bor i, man vill veta mer om hur vi uppfostrar våra barn, hur det är att vara kvinna som inte har något hår. Och, du vet, alla såna här saker. Så jag har ju valt väldigt tydligt att jag vill i princip bara prata om odling. Ja. Och inte om några andra saker. Och det är så jädra synd, för att samtidigt har man ju så många erfarenheter som man skulle vilja dela vidare, inte minst det här nu som med medlemskapet. När jag lyssnar på din och Alex podd så tänker jag alltid så här, räcker upp handen för mig, hallå, fråga mig jag kan säga, fråga mig, jag har gjort precis det här.
Men, ja, men alltså, liksom, du kan hemskt gärna skicka mig ett DM och säga hej, nu vill jag vara med och prata om det här i er podd, det går utmärkt.
Kanske gör det ändå när jag tar så mycket annat för mig, det är bara det.
Ja, men det är väl det som är problemet. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja med allt det här. För att jag vill ju också prata om just det här som du säger. Att när intresset för dig som person ökar. För jag kan tänka mig, du gjorde ju ett sommarprat förra året, va?
Förra året.
Det var förra året, ja. Och till att börja med så här, how did you land that gig?
Alltså det var ju så mäktigt att få den frågan. Det är, jag har haft två saker på min bucket list när det gäller just radion som jag ju också lämnade för att kunna göra allt det här fina. Och redan när jag lämnade Sveriges Radio så hade jag tänkt att ska jag någon gång återkomma så är det för att göra Ring så spelar vi, som är, alltid har varit ett sånt här, ja. Jag jämför ofta det jag själv gör med just P4. Jag har inga ambitioner om att göra liksom P1, du vet, det här snygg, välformlig. Jag vill prata till vanliga människor. Det är mitt absolut största liksom, mål. Och Ring så spelar vi har ju alltid där. Plus att jag avgudar Lisa Syrén som har kört Ringet så otroligt länge. Och hon är en av mina mentorer också. Men sen när jag nu har jobbat så liksom med mina egna kanaler och tänkt, men vad vill man berätta sin historia någonstans? Det är ju Sommar i P1, och sen ringer de.
Alltså, det är så magiskt. Det måste ju ha varit helt fantastiskt.
Ja, sen fick jag jobba faktiskt med en av mina vänner med att göra programmet, Ola Hemström. Ja, så det var ju bonus på alla sätt. Och där någonstans, då, det hade vi ju räknat ut, att då kommer det ju en massa nya som hittar naturligtvis. Så att vi hade ju den sommaren, hade vi ju bra med trafik, såklart. Mm. Sen är det alltid, blir alltid nervös.
Och du liksom, hade också mycket bra, bra trafik ute på gården också, eller?
Ja, ja. Vid den tiden så hade ju, och för ni som inte har följt med nu då, så är det ju, när man odlar en stor trädgård som syns i sociala medier, så medför det jättemycket oanmälda besök. Och det är så jädra jobbigt. Och de filmar ungarna utan kläder, och de bara traskar in liksom, och ibland in i huset.
Men alltså, det är så bisarrt. Ha en människor spärrar.
Helt jättekonstigt. Så att det var en av liksom orsakerna till att jag 2019 tände på alla cylindrar när jag såg att det fanns en liten stuga till salu i vår by. Så att numera har jag min egen lilla frustuga där jag har gjort en ny trädgård. Och här är folk varmt välkomna, för det ligger alldeles vid vägen. Så att folk kan bara stanna förbi och kika hur mycket de vill. Och det hände ju frekvent den sommaren. Det var mycket, mycket besök, och det var väldigt roligt. Det som är svårt när det blir en sån liksom supermedial grej som just Sommar i P1, det är att det är ganska svårt att så här förvalta tillfället. Det känner jag alltid, för att man har på något sätt sin, i vardagen, sin medel. Det här ska jag klara av att prestera. Och sen så fort det kommer liksom något annat som trycker på där och säger, ja, vi vill också vara med, oavsett om det är en tv-inspelning eller sommar eller en poddinspelning som man inte rår över själv, så är det, då tar ju det tid från allt annat. Mm. Och jag jobbar inte heltid. Jag jobbar deltid för att jag ska kunna vara hemma med mina barn. Så att,
och jag tror också att det här är någonting som, för det här är en grej som jag har tänkt på, och det är ju det faktum att ditt odlande är inte en del av ditt jobb. Nej. Att själva odlandet, själva så här händerna ner i myllan, den delen gör inte du på arbetstid.
Hur har du listat ut det? Det har du hört mig säga någonstans. Jag brukar inte säga det så ofta, men ibland behöver jag poängtera det. Alltså, jag är ju, när det kommer till innehållet i mina kanaler, så är jag apnördig. Därför att det här har jag ju med mig sedan liksom 20 år tillbaka. Jag började jobba med radio när jag var 16 år och var ett sånt här, ja, men lite av ett wonder child som blev headhuntad hit och dit och så. Fick göra jättefina jobb. Och då mejslas ju det här också fram genom alla olika programrapporter och utformningar och sånt där. Nej, men tillbaka till kärnan, kill your darlings, det är det här som är spåret, välj bort liksom allting annat och så. Och då har jag ju liksom redan från början, tänkte jag ju väldigt tydligt att om folk ska tycka att det är kul att följa mig och kunna relatera till mig som person, då kan jag inte ha så här 50% av min arbetstid där jag odlar. Utan om jag vill inspirera folk, då måste jag ju dela med mig av det som jag gör. Alltså när jag inte jobbar, det är ju det som är relevant. Mm. Och också få veta att det här kan man klara av att göra även om man är fyrabarnsmamma som jobbar nästan heltid i alla fall. Så att det har varit ett viktigt beslut, och är också viktigt framåt när jag planerar vad jag ska göra och dela i mina kanaler och så. För att det som jag gör nu är ett resultat av det som jag kanske tänkte för 5 år sedan. Så att man måste hela tiden ligga i framkant, tänka nytt.
Ja, men just det här att du faktiskt då, att du väljer att, för det måste ju också bli det blir ju såklart en symbios mellan ditt privata jag och ditt professionella jag. För ditt professionella jag, hur mycket influerar liksom det du delar, vad du faktiskt odlar och vad du faktiskt gör med den här fritiden?
Det där tänker jag också ganska mycket på. Vissa gånger så spiller det över. Till exempel att jag kanske känner att jag måste odla. Jag kan ta som ett väldigt konkret exempel att jag för några veckor sedan så sådde jag kanske en hel påse, det var 40 fröer av en liten kruktomat som jag har under växtbelysning inomhus. Det är ju inte för att jag behöver 40 tomater, tomatplantor. Men nu för tiden har jag ett ganska stort behov av att inte just när jag vill och kan så kanske någon annan måste fotografera de här tomaterna. De kanske måste dra upp dem ur sina krukor för att fotografera hur rötterna ser ut. Sådana saker. Och då måste det finnas ett överflöd. Så att i viss mån spiller det över att jag ibland behöver odla att jag har ett överskott. Och det jag faktiskt struntar i att det blev ett överskott som jag inte kan ta hand om. Eller att det, ja, så, för att det ingår i jobbet också. Så att på det viset är jag en mer tillåtande odlare. Därför att jag tillåter mig att misslyckas. För att jag också behöver det i mitt arbete.
Delar du med dig också av misslyckandena?
Jag försöker så ofta jag kan. Och folk efterfrågar hela tiden det. Liksom att det, eller att de tycker att det känns behagligt på något sätt att se att också jag misslyckas. För att jag har lite svårt ibland då. Jag har ju den här titeln, liksom, jag är odlingsexperten.
Ja.
Utåt i media. Men jag misslyckas ju kanske med 30% av allting jag gör minst. Precis som alla andra.
Men det är ju det som gör en expert också. Att man lär sig av de här misslyckandena. För att om man inte skulle göra någonting fel, då skulle man ju inte vara expert, då skulle man bara ha tur.
Exakt, och så man lär ju sig väldigt mycket när man misslyckas. Och jag tycker också att det här med att ha två odlingar som jag har nu är väldigt bra, även om det då gör att jag misslyckas med en hel del. Därför att jag också kan relatera till odlare i olika situationer. Att jag dels kan jag relatera till den som likt jag gör hemma har en köksträdgård på 500 kvadratmeter. Men jag har också en pytteliten odling i år med grönsaker som bara består av 8 små bäddar. Så då blir det också väldigt lätt för den som har en mindre odling att relatera till mig. Och jag kan också relatera till dem. Jag vet att det är svårt ibland att ta hand om all hushållskompost. För man kan inte omsätta det i en så liten odling till exempel. Så det ena ger det andra där.
Och vi skulle ju kunna prata om liksom dina kanaler och ditt innehåll. Och du vet hur du tänker kring det. Men jag är ju mer intresserad av businessen.
Ja,
och liksom det, vad som händer bakom kulisserna. Alltså du sa att ni var ett team på 7.
Ja, alltså vad roligt att dina tankar går dit. För att en sak jag som men alltså, jag...
alltså jag är så här, jag har inte ens en anställd. Och jag har en, jag skulle behöva det. Men jag har fastnat i så här, vem, var, varför, hur, du vet, allt det där. Berätta, hur har din anställningsresa, alltså att ta in personal, hur har den sett ut?
Jo, alltså för det första så har jag ingen anställd. Alla jobbar som konsulter, så att jag är väldigt flexibel. Och det skulle jag tipsa alla om faktiskt som vill ta in någon att ta in som konsult. Det har sina nackdelar också, flera stycken, men det gör mig mer flexibel. Och är det någonting som jag har lärt mig under de här åren så är det hur snabbt saker och ting förändras och hur jag måste forma liksom mitt företag efter det. Jag kan inte låsa fast mig själv i ramar. Varken mentala ramar för mig själv eller de fysiska liksom ramarna som företaget växer inom. Och det här är ju någonting som jag tänker hela tiden på. Alltså det finns med mig varenda dag hur mitt företag förändras i takt med att jag växer eller om jag skulle minska sen då. Och det här är någonting som jag själv också tycker att vi pratar alldeles för lite om när att växa. Ni gör det jättemycket, men jag skulle vilja prata om det på ett annat sätt, för att ofta så pratar man om att det är liksom små, att man är ganska liten i sin business och sen så växer man lite grann. Men det är också, finns jättestora fördelar med att växa skitmycket och ha de här stora kanalerna. Därför att man kan göra så väldigt mycket och det gör arbetslivet väldigt, väldigt roligt när man har rätt fokus. Och det var i det fokuset som hela min liksom växarresa började. När jag insåg att jag skulle kunna göra fler kul saker på den här sajten med de här medlemsgrejerna. Men för att folk ska vilja betala med det, eller för det, så måste jag ha liksom någonting som sticker ut och som gör mitt material speciellt. Vad är det? Jag tog in en matfotograf, Maria Strömberg Båt, som hjälpte mig med att få till schyssta bilder som jag kunde locka med, så att säga. Sen blev det väldigt naturligt när jag hade kommit över den första tröskeln. Så bara, om någon annan trycker på vissa knappar, alltså som vem som helst kan knappa på, då kan jag göra mer innehåll av det som folk vill betala för. Då tog jag in Elin som redaktör. Och sen kunde jag inte sluta. Så idag har jag, det är helt fantastiskt. Idag har jag då, utan inbördesordning, men vi har då, först så sitter jag själv då som gör en massa innehåll, sen har jag Maria som är redaktör för den svenska sajten, Hon är också fotograf i mina böcker, men det gör hon utanför sitt vanliga jobb då. Och sen har vi Helene som är ansvarig för våra kundkontakter med alla medlemmar kan man säga, samt e-handelsansvarig. Sen har vi sen i våras Maja som är min assistent. Sen har vi Ulrika som är ansvarig för marknadsföring och också har varit redaktör för våra engelska kanaler, där det är lite flytande och också gör jättemycket jobb på YouTube. Vi har Lovisa som är SEO-ansvarig och jobbar en hel del med liksom den biten. Och sen har vi Ida som är fotograf och videoreporter.
Alltså yep. Det är ju otroligt. Alltså det är så coolt, dels att du har liksom ett sånt där extremt, alltså det är ett stort team.
Ja. Att alla jobbar inte, ingen jobbar heltid. Det är för att vi ska ha tid att gå till tandläkaren ändå, och sköta liksom om våra grejer och sådär. Ja, absolut.
Nej, men ändå. Att det bara är tjejer. Mm. Och sen också, här fick du ju också in lite snyggt internationaliseringen.
Ja, den är svår.
Ja, den är det, Eva.
Men jag skulle säga att det som har varit min röda tråd och som jag tycker att folk ska ta efter också, det är just det här att, för det som jag ville trycka på och prata med dig om just när det gäller det här med att växa, det är ju att ett, det är skitkul att växa, för man får, när man gör det så får man ju ofta lite mer resurser då, så att man kan utveckla saker som man kanske har gått och tänkt, och man kan ha den här idéhatten på och faktiskt genomföra saker som man inte kan genomföra om man inte har pengar och liksom andra typer av resurser. Mm. Och det är superkul, så det har jag hela tiden månat. Plus att en naturlig utveckling när många företag växer, det är ju att den som har grundat företaget gör mindre och mindre av det som är kärnverksamheten, det som faktiskt är riktigt jäkla kul. Och jag brukar kalla mig själv för den ofrivilliga chefen. Jag vill verkligen inte vara chef. Jag vill skriva blogginlägg, jag vill göra videos, jag vill hålla företag eller föredrag. Då har jag liksom plockat in andra folk som kan hjälpa mig med att göra tumnaglarna till videos. Eller fixa beskrivningen så den passar liksom SEO-mässigt och allting sånt där till en video. Eller. Ja, så. Så det har blivit ganska, ganska naturligt. Men nu är vi nog där någonstans där det ska ligga. Och då kan jag fortfarande vara väldigt kreativ och tänka att ja, nu fick jag en bra idé. Hur kan vi göra det?
Men den här internationaliseringen, hur har du tänkt där? Berätta om den.
Alltså anledningen till att jag säger att den är klurig är för att den är svår att få snurr på rent ekonomiskt. Det kostar jättemycket. Därför är den också alltid föremål för för förändring. Och där vill jag också gärna prata lite grann med dig om hur ni tänker. Jag följer ju er, dig och Alex, och jag vet att ni pratar en del om det också.
Och för er alltså, som lyssnar som inte har koll på mig, precis, och Alex, vi har ju en annan podd som heter Vad fan håller jag på med, som är en entreprenörspodd, om att du inte riktigt alltid vet vad fan man håller på med.
Så är det ju. Men den här resan började ju när jag intervjuade alltså den största världskändisen på trädgårdskartan som heter Monty Don som kom till Sverige, och jag var en av få som fick en intervju, gjorde en video med honom på engelska och såg att det var väldigt många engelska tittare som sökte sig till den videon. Då gjorde jag en engelsk YouTube-kanal och jag gjorde en engelsk kopia kan man säga av sarabackmo.se som finns på sarabackmo.com. Så att inte liksom en klassisk, bara här är översättningsknappen, utan allt ska finnas på engelska som en helt egen värld, vilket det nu finns med Instagram och Pinterest och ja, men du vet, YouTube och sajt och allting. Och det här kostar ju sjukt mycket pengar att göra, men vi har väldigt fin trafik där. Och vi märker ett väldigt stort intresse. Folk uppskattar mitt material och mig som person på ett otroligt fint sätt. Och sen så har vi då, alltså jag vet inte hur detaljerad jag ska vara, vad du vill veta, men det som jag tycker är intressant är att det är sjukt svårt att tjäna pengar på detta. Jag har ju den här gyllene planen med det här medlemskapet på svenska. Och vi har förberett, allting finns för att sjösätta allting på engelska. Det finns den engelska medlemsportalen, det finns material översatt för ungefär ett år. Vi skulle liksom bara kunna trycka på knappen, och det var vad vi hade planerat att göra i januari 2021 var det. 2 veckor innan släppet när vi har liksom också jobbat lite grann för förberedelserna och tagit in personal och allting, då hörde min redovisningsbyrå av sig och sa att vi har problem med momsen och vi kan inte gå vidare. Och där och då så bara stöp allt, och det var ju flera miljoner som bara rakt ner i skiten liksom. Det är min absolut största motgång faktiskt i, och jag blir nästan ledsen när jag bara pratar om det, jättejobbigt med allt det här som vi hade byggt upp och så. Och därför har jag med stort nöje lyssnat på era diskussioner, bland annat allting om vad det är så lätt, nu ska vi bara göra sig och börja så. Nej, det är inte så jävla enkelt. För att momsreglerna är det som har satt käpparna i hjulet. Och rent konkret så är det så att när du säljer digitala produkter så måste de momsas på olika sätt i hela världen. Och det kan vara då så att om du säljer för ett visst antal kronor i ett visst land, då har det landet en regel som säger att när du har nått till den här summan, då måste du momsa i det speciella landet. Tro inte för en sekund att det är samma summa som gäller i andra länder, utan då måste du hålla stenkoll på exakt hur mycket du har sålt för i vilken del av världen. Och i vissa länder måste du då momsa i det speciella landet. I andra länder kan du momsa från Sverige. Så att det är rent omöjligt om du har lust att göra en business där du till exempel då tjänar kanske varje år 100 000 från ett visst land. Och skillnaden har ju den potentialen att vi skulle kunna liksom casha in jävligt mycket pengar på medlemskap. Men det gör då att vi, hela rulliansen med momsdelen är så komplicerad så att vi klarar inte av det. Och ja, där har vi landat. Men jag tror att det är annorlunda då när man har ett bolag som är mindre, som omsätter mindre och inte har samma potential att sälja så mycket.
Nej, det finns en gräns. Jag tror att det var 100 000 faktiskt.
Ja, det är strax under 100 000. Så att om du ska sälja en nedladdningsbar produkt till exempel, en utbildning. Problemet är att om du får snurr, det är ju det som händer och det är ju det man väntar på i sociala medier. Om du skulle släppa dina...
Och det är då man blir liksom straffad.
Ja, för att om... Jag kan bara ta mig själv som exempel då, att om vi skulle släppa medlemskapet i ett visst land, låt säga då utanför EU, Storbritannien nu, är fullt realistiskt. Och sen när det här medlemskapet, bloggen växer, boken översätts, det blir, man blir inbjuden till några tv-soffor och det ena med det tredje, så växer det där. Och så blir det snurr där och sen får någon nys om det i ett annat land som inte tillhör och så blir det snurr där. Och det är ju det som man önskar, men... Då kan man inte handskas med det ekonomiskt. Så det är lite annorlunda än att sälja en guide för hur man gör do-it-yourself-pyssel-grejs hemma. Liksom. Då hamnar man inte i den kategorin. Fortfarande måste man hålla koll på hur mycket man säljer. Ja. Och det tror jag jättemånga missar. Och om jag ska säga en sak till. För då tänker man så här, men då använder jag mig av ett tredjepartsverktyg. Då säljer jag mina kurser på Amazon istället. Det är exakt samma regler där. Det landar på dig som producent och att du måste ha koll på hur mycket du säljer. Så om du ska göra en verksamhet och ser potential att det här kan bli stort, så då plötsligt hamnar i helt andra liksom, kategorier av problem än när man är en mindre aktör.
Åh, vad bökigt.
Sorry okay, to men say it.
Då pratar vi inte om det. Det var kul.
Men det är väldigt intressant. Men det var en väldigt dyrköpt erfarenhet.
Det är superintressant. Men jag menar, men då måste du ju ta in någon sån här superrevisorperson. Eller, ja, som har koll på det där.
Det har vi. Det är det som inte är problemet. Nej, därför att om man då anlitar en... det här har jag undersökt på 1 miljard olika sätt här. Men om man tar in då liksom en specialist på det här, så kostar den specialisten x antal kronor per timme. Så att den utgiften måste jämkas då mot det du får in. Och låt säga att utgiften för det här... Låt säga att det skulle faktureras för 55 plus moms per månad. Mm. Att det skulle kunna vara realistiskt. Då måste du dra in det. Och det är, i början är det inte realistiskt. Och då, och så det blir sådana liksom, utgiftskaruseller så att det bara...
Det blir inte värt det liksom. Alltså, och då blir det liksom som att, vad är hönan och vad är ägget? Och jag fattar att då blir, alltså, det tar ju emot något fruktansvärt att dra igång den karusellen igen.
Och jag förstår inte hur det kan vara så svårt när det här är liksom, det här är ju det som skulle bygga och vara så enkelt med de här digitaliseringen och material eller som vi kan dela och sådär.
Så att för det här är ju bara digitala produkter. För är det fysiska produkter så är det ju helt andra. Då är det ju tull och skit. Men det är fortfarande andra Alltså det känns ändå som att det är enklare. Ja. Vi kommer säkert till en plats där vi har utvecklat det här mer också. Du får sitta på händerna och på den här sajten fram till dess.
Exakt.
Men så, då pratar vi om någonting roligare istället. Mm. Vad ska vi välja i högen av roliga saker som du har på gång? Ska vi ta tv-serien?
Ja, det kan vi göra.
Ja, berätta om den.
Ja, nu har äntligen tiden kommit. Och det är ju nu ett år sedan eller så som det trillade in en förfrågan. Och det var så roligt hur det här kom till. För att en av mina kollegor, Lovisa, hon mässade och sa: du sa nu att jag sett en trailer. De ska göra ett program om odling och djur. Skulle inte det vara perfekt för dig att vara med som programledare? Nej. Min tid är, de letar efter någon yngre förmåga. Ja, men du vet hur det är. Det här har liksom inte varit min prioritet och jag har också jobbat med tv så att jag vet liksom vilka arbetsinsatser det är. Jag har inte aktivt sökt mig dit eller presenterat programförslag och sådär, det har jag lämnat. Men sen några veckor senare så dök det in ett mejl. Hej, vi har den här idén. Vi skulle vilja ha med dig som en av experterna i programmet.
Och den här idén, bara, hello. Ja,
så jag kände att det här var liksom, och detta är den bästa idén som har presenterats för mig under de här åren som jag har varit aktiv. Och det har trillat in både från radio och tv i olika liksom sammanhang, mediala, fantastiska projekt. Men det är ingen som riktigt har liksom, sådär, det här vill jag lägga annat åt sidan för att göra. Men det här programmet då som heter En bondgård mitt i stan, det är det programmet. Och precis som jag sa så är det, kärnan är det är ju att möta alldeles vanliga människor som har en liten dröm om att odla grönsaker och hur kan jag hjälpa dem att göra det?
Ja, för vad är liksom premissen? Det här är familjer i stan som vill bli mer självförsörjande.
Som vill undersöka hur det är att leva ett liv där man har alltså odling och djur runt omkring sig i livet. Hur ser vardagen ut och hur kan man bli mer självförsörjande, öka sin självförsörjningsgrad genom att plocka in de här elementen. För att det finns ju en väldigt utbredd idé om att om man ska odla grönsaker och ha djur som tillför någon typ av nytta, då bor man på landet, ungefär så som du och jag gör. Mm. Men det är många som faktiskt inte ens har med i sitt liksom tankemönster att man kan göra något av det här själv. Jag vet, min man berättade om ett möte där han hade lyssnat på en person som sa att det var så frustrerande för man kan inte, allt matsvinn liksom, man kan inte göra, men affärerna måste göra någonting. Och så sa Filip, men du kan ju börja odla själv istället. Så, göra någonting konkret. Så här, personen i fråga hade inte ens tänkt på att möjligheten finns att odla själv.
Nej.
Så jag tror att genom att föra in de här delarna och visa vad som är möjligt på en liten pluttig villatomt liksom, i en Stockholmsförort så kan jag nå ut mer med mitt budskap också om att det här är liksom vägen att gå för ett grönare och skönare liv.
Så, grönare och skönare liv, vad
härligt. Så programmet rimmar så fint med liksom mina idéer om vad ett bra och meningsfullt liv är. Och det är jätteroligt att få visa det.
Det här spelades in i somras.
Vi har jobbat med inspelningar från mars till september och det är också ganska unikt. Oj. Under en så väldigt lång tid har jag fått veta av teamet och sådär. Så himla mycket. Och alldeles efter du och jag poddat färdigt så ska vi faktiskt ha en utvärdering om hela programmet, så det är lite spännande.
Spännande, ja, för det har ju börjat sändas nu. Mm. Vad har du fått för reaktioner?
Jättefina reaktioner. Och nu om vi ska snacka lite business och så här, så är det...
Yes, please.
Jag har ju en idé om hur jag själv vill vara liksom, i mina kanaler. Den Sara som jag vill vara och visa fram och så. Sen är man ju ganska många personligheter emellanåt och så. Men det är väldigt viktigt för mig att vara jordnära och ha vanliga kläder på mig. Och i takt med att jag växer så har jag också, jag har ju väldigt mycket resurser. Jag skulle kunna förfina allting in absurdum och redigera och fixa och trixa och köpa saker som jag har på mig och sådär. Men det har alltid varit väldigt viktigt för mig att hålla mig kvar på något sätt där jag, i myllan.
Och det är ju ditt framgångsrecept också.
Exakt. Ja. Och när jag då fick frågan om det här så var det faktiskt en av sakerna som jag frågade om. När det gäller kläder, jag kommer bära mina egna, bara så ni vet. Det finns liksom, jag, för så är det ju ibland, man ska göra samarbeten. Man får förfrågningar.
Ja,
så här har du, ja, det här ska du ha på dig. Bara, nej tack, det händer inte. Jag har tackat nej till rätt stora grejer, IKEA bland annat, för att de skulle styla saker.
Mm.
Så att det är en av sakerna som då folk kommenterade. Att det var så skönt att slå på tvn och se att här är vår Sara. Med samma kläder och liksom inte... Ja, men inte förfinad på det sättet som det lätt blir. Och det känner jag mig väldigt stolt över. Plus att jag tror att många som tittar och som odlar också förstår vad en del av de här familjerna kommer att åstadkomma. Och blir glada för det. Mm.
Vad kul! Det ska bli väldigt intressant att följa och se. Jag är ju mer pepp på djuren då, men det är jag personligen.
Och det är ju också hemskt roligt nu. Det nämnde jag liksom inte ens, för det är ju Johan som har, Johan Widing, Bokens Lundsgården i Skåne, som är djurexpert då. Och jag har ju inga djur för nytta på det sättet annat än 3 marsvin just nu hemma.
Du har bara gulliga djur.
Ja. Men marsvinen tillför ju också gödsel, så det är väldigt fint att kunna visa på kretsloppet där. Absolut. Jag tror att det här är ett program som inte liknar någonting annat som har sänds i Sverige på det här liksom temat förut. Och jag är väldigt stolt över att få vara med där. Även spännande. Om det då har tagit sjukt mycket tid att göra. Och det har också varit nytt för mig det här året just att tänka att okej, nu prioriterar jag det tv-programmet. Och jag kan inte kompensera hur mycket som helst och få allting att vara som vanligt i övriga kanaler. Så det här är faktiskt första året som jag aktivt vid flera tillfällen har sagt till mig själv att nej, det blir det färre blogginlägg den här veckan. Det mäktar jag inte med nu. Och välja bort saker så.
Men jag tänker ändå att det om man tittar på så här, ja, vad det gav dig själsligt att göra det här. Sen så har det väl också gett dig en liten säck med pengar, alltså att du får betalt för att göra det. Men sen i slutändan så kommer det också betyda mer trafik.
Mm. Det är vad vi hoppas. Dessvärre är det ju lite klurigt för att programmet sänds ju i den värsta lågsäsongen för trädgård.
Ja, det är sant.
Och det här är ju någonting som man inte själv riktigt styr över. Alltså, och då kommer vi in på algoritmer och hur folk beter sig i sina sökmönster och sånt där. Vi har ungefär skillnadens någonstans mellan 50-60% av vår trafik just nu styrs av liksom sökmotorerna. Mm. Och sen har vi nästan all annan trafik kommer från sociala medier. Så det skiljer ju oss lite grann mot hur många andra jobbar. Vi har en stor del från sökmotorerna, men vi har nästan lika mycket stundom från sociala medier. Men när intresset för att odla och söka efter saker och ting som är odlingsrelaterat dippar, så dippar ju också liksom algoritmens möjlighet att hjälpa oss att visa saker och ting på organiska sätt, framförallt på Facebook. Och där är vi jättestarka. Vi har väldigt fin organisk spridning annars på våra grejer. Alltså överlag, det är ju skitdåligt oavsett, men vi når ganska bra liksom. Så att när det gäller då att nå ut med de här sakerna så är det jättesvårt just nu när det gäller odlingsrelaterade saker. Och det spelar inte så stor roll vilket fint material som vi kan skapa. Därför att vi kommer liksom inte riktigt
intresset
igenom.
Intresset finns inte den här tiden på det.
Och då spelar det nästan ingen roll heller hur mycket vi annonserar. För det är liksom pengar som går rakt i sjön.
Ja, för jag tänker också att det här är ju... Att du måste ju också tänka på det sättet när du planerar ditt budgetår. Liksom. Att majoriteten av pengarna måste dras in innan augusti.
Exakt.
Och kanske ännu tidigare. Och sen får du leva på det fram tills... Ja, när kan ni börja odla där nere? Februari kanske börjar ni få...
Ja, i januari någonstans så börjar det att smita uppåt igen liksom i visningarna och sådär. Men innan dess så börjar ju folk kolla på YouTube, så då blir det lite mer. Men där är ju inte... De stora intäkterna finns inte därifrån. Sen är det också så att när det gäller medlemskapet så går ju... Det dippar ju också då, så att folk lämnar ju i större skala under hösten, så att då har vi inte lika många. Så det är en lite otrygghet på det sättet då. Och det är också lite av nerven.
Du vet ju att det kommer tillbaka, men det är ju i cykler liksom.
Ja, fast det är också lite grann där man landar. Att man vet ju inte riktigt alltid att folk alltid kommer tillbaka, eftersom allting är så föränderligt. Och jag har ju också med mig hela tiden att jag är väldigt lyckligt lottad. Jag har gjort ett hästjobb för att komma hit. Jag har en jättefin omsättning i mitt bolag. Jag har jättefina människor som jag arbetar tillsammans med. Jag har fortfarande sjukt många bra idéer. Allting går jättefint. Men det är så lite som krävs för att sätta allting på ändan. Vi nämnde pandemin. Rätt som det så kommer det något annat som folk ska göra. Då är man inte lika intresserad kanske. Även om man spår att trenden är ganska stadig. Men sen kommer det också nya personer. När jag så att säga slog igenom med mitt, så då var jag 10 år yngre. Precis i liksom färd med att bilda familj. Många som relaterar till det var liksom en yngre Sara mitt i småbarnsåren som ändå klarade av att odla alla de här grönsakerna. Nu är jag medelålders Sara som sitter med 2 trädgårdar, ett kanonfint bolag. Det är mycket svårare att relatera till i många fall. Så att jag måste ju hela tiden utmana mig, tänka nytt. Därför att jag måste hela tiden bära med mig att det här är ändå liksom en... Det här är nu. Jag kan inte förlita mig på att det alltid kommer vara så här. Det är inte som att ha en anställning som liksom löper tills man säger upp den. Utan det här hänger inte... Det är inte mina villkor som styr, utan det är ju följarnas liksom önskan.
Men du är ju också... Och jag vill bara liksom så här... Du är ju the trädgårdsdrottning när det kommer till att odla ätbart. Så att jag menar, jag känner inte att... Du har ju byggt upp ett fantastiskt varumärke. Och det kommer du kunna rida på i många år.
Exakt. Och det som vi gör nu, det är att försöka liksom förvalta det. Det är mycket det handlar om. Så att folk hittar det materialet. Men även om jag har nått till den punkten, så kommer det ju också många saker som är... Vad ska man säga? Som distanserar mig från övriga, därför att plötsligt så ses man lite grann som för mer, för att man har resurser eller för att man lyckas med saker och ting, eller att du vet att det blir den här liksom distansen av att någon som är lite för stor, och det får man ju höra hela tiden, och det är också någonting att förhålla sig till som jag tycker glöms bort när vi pratar om liksom att växa i sociala medier och sådär, den här, ska man säga, karusellen som blir runt en person. Där man inte kan prata med alla människor på samma vanliga sätt. Man kan inte bara ringa till någon. Du vet, om jag ringer till ett företag och ska köpa en odlingspryl, så får folk dåndimpen. Det är liksom, det händer en massa saker på vägen som man måste ha med sig i beräkningen. Och också när man planerar sin framtid, vad man vill göra. Ett annat exempel är att det är väldigt lätt. Ja, men det här, jag gör ett litet evenemang. Jag bjuder in, jag har en liten pop-up-försäljning. Jag kan inte göra sådana saker. Det skulle vara jätteroligt. Jag måste planera för hur folk ska kunna gå på toaletten. Och någon kräver fika. Och ska det vara fika, då måste det finnas alla typer av allergigrejer. Som är liksom, du vet, för folk kräver det när de har kommit. Och det är jätteroligt, men det är också lite svårare. Så. Och alla de här sakerna, varför jag nämner det är för att när man tänker framåt, så är det här saker som också definierar på något sätt vad man vill och kan göra.
Men då kommer vi ju in på lite framtidstankar här. Vad är framtiden för Sara Bäckmo Skillnadens trädgård? Vad är nästa projekt, nästa drömgrej som du ska nu göra sann?
Ja, det här är ju lite svårt, för att nu tackar jag ja till den här podden, samtidigt som jag sa till dig att du får inte släppa den förrän jag säger okej.
Ja, nej, men det har jag skrivit under på mentalt.
Därför att jag har ju fantastiskt roliga grejer på gång. Det är svårt att prata om det eftersom saker och ting inte är helt och fullt genomförda än. Men alltså, om jag bara ska tala ur skägget, så är det så här att i 2,5 år så har jag förberett mig för att ta över byns handelsträdgård. Och det är därför som jag börjar att utforska liksom det här med blommor och liksom plantor på ett lite annat sätt, och röra mig kanske lite, inte bort från privat, från grönsaker, men snarare att addera, att bjuda in lite andra saker i mitt innehåll. Och det här är ju sjukt, det här är så jäkla stort, och när vi pratar just nu så är då ännu inga avtal underskrivna.
Nej, därför att det här är den 26 oktober idag, vill jag bara... Så att vi vet inte riktigt när det här kommer att släppas. Men den 26 oktober 2021 så är ingenting påskrivet.
Men planerna är ju färdiga liksom. Det är bara att det är så himla krångligt med avtal och grejer och så. Och tiden räcker inte alltid till. Men jag odlar ju och jobbar i princip dubbelt periodvis. för att förbereda mig. Så att den 1 januari så har skillnadens lilla imperie utökats med skillnadens handelsträdgård i Kalvsvik.
Ah, det är så häftigt. Alltså folk kommer ju att vallfärda.
Ja, alltså jag har ju en väldigt...
Jag menar, du sa precis att du inte kan ha en liten pop-up shop därför att då ska folk ha allergivänligt fika. Liksom. Ja. Fattar du vad folk det kommer att dra det här? Du kommer ju behöva ha ett fik med allergivänligt fika där också.
Ja, eller åtminstone i närheten. Alltså jag har en liten skeptisk fågel här på min axel hela tiden. Och jag tror också att det har varit en av framgångarna. Ja, därför att när jag planerar de här sakerna så vill jag... Jag vill ju gärna tro att allting ska gå bra, men jag har också en fet buffert i bagaget för om det inte går bra. Och än så länge har jag inte behövt använda så mycket av den, men den finns alltid där för att hjälpa till om någonting går åt pipsvängen. Så att det är lite svårt, just nu är det svårt att säga hur det ska bli och så, men i spåren av pandemin och allt det som visade sig där när folk blev helt galna på att göra liksom, digitala saker, så fanns ju alla de sakerna redan klara för skillnaden. Så det gjorde också att fastän vi hade då ett pissigt år och vi fick avboka och stora förluster och sådär, så växte ändå bolaget under den delen. Och när vi tittar på andra bolag i samma bransch så har det inte alls gått lika bra. Alltså då tänker jag influencers-biten
trädgårdsbranschen generellt gick väldigt bra i pandemin.
Men alla föredrag och allting sånt där, det blev ju jättesvårt. Och jag tror inte heller att kunderna alltid var klara för den omställningen. Att plötsligt ska vi konsumera allting digitalt och också betala för det. Och när man upptäckte att man kunde det så ställde ju kunderna också väldigt höga krav på kvaliteten och liksom på betalningssätten och allting. Så det blev väldigt svårt. Så att min metod då, det var egentligen bara jag håller fast vid det jag har, men jag gör ingenting nytt. Jag tackade inte ja till ett enda digitalt föredrag. För att alla som jag hade sett på tyckte jag var lite sådär liksom rent tekniskt. Och det är svårt att ta betalt om det inte är perfekt. Ja. Så jag gjorde ett, provade det. Men tyckte inte att det blev så som jag hade tänkt mig. Och då hade jag istället möjlighet att göra någonting som blev då hysteriskt analogt istället. Och jag tycker det är jätteroligt liksom. Och det finaste i det här är att när, jag behöver inte gå in på alla detaljer om hur det här kom till mig, men när jag presenterade idén för min man så sa just han att jag tror att det här är en jättefin mix för dig att liksom komplettera allt det här digitala som du gör med någonting där du får lov att jobba med händerna.
Absolut.
Och det tycker jag är så värdefullt för mig att jag i hela den här resan alltid går tillbaka till mig själv. Vad gör mig glad av att liksom pyssla med?
Och det är det som kommer att smitta av sig.
Ja, det är det som gör att folk också har lust att stanna kvar. Och det är
absolut.
Jag är värdesatt det så himla mycket.
Jag tänker på det här som att du sa att du inte pratar så mycket om att du inte odlar på din arbetstid. Och jag tänker så här att jag tror kanske att det skulle vara en bra grej för folk att veta. För du, som du säger, alltså just det här att du känner att du rör dig bort ifrån det här relaterbara för att du blir liksom för stor, eller man ska säga. Men då är ju det en grej som verkligen tar dig tillbaka till den relaterbara Sara. Det är ju det faktum att du gör ju själva odlingen, gör ju du på din fritid. Och då har du ju i stort sett samma förutsättningar som alla andra. Visst att du har pengar och du har liksom, du vet, den biten. Men det faktum att du ändå jobbar, ja men 80% säger jag, nu drar jag till med någonting för jag vet inte hur mycket du jobbar. Men säg att du jobbar 80%, du har 4 barn. Det är ändå liksom, du har ju samma förutsättningar på det viset som väldigt många andra som också odlar.
Det är exakt det som är poängen, precis.
Ja, exakt. Och då tänker jag att det kanske faktiskt skulle hjälpa för folks liksom, om de känner att så här, oj, nu är hon för mer, att faktiskt veta att själva odlingen är ingenting som du gör på arbetstid. För att jag tror att många tänker så här, ja men det är klart att hon kan odla så där, hon jobbar ju med det.
Det där är så svårt att få in bara, för att Det här vet ju de som är medlemmar, för att de följer ju med mig ut i trädgården varenda dag i livesändningar. Mm. Men den som halkar in på ett bananskal för att googla hur man sår en tomat, där finns det liksom inte rum för att pyssla in det. Att ja, just det, by the way, det här gjorde jag klockan 10 på natten.
Nej, när barnen... men inte så, men att du kanske har det liksom som en del, alltså typ på, när man har en omtext eller att du har ett inlägg om det i sociala medier eller du vet, någonting sånt som ändå skapar förståelse. För jag tänker så här, i allt det här, vad fyller sociala medier för funktion mer än att liksom dra in trafik till sajten? För det har vi inte pratat så mycket om.
Och, tänker du för mig som odlare eller tänker du till företaget?
Till företaget.
För att för mig som odlare, det vill jag verkligen betona hur roligt jag tycker det är med sociala medier i liksom som odlingsperson och hålla kontakt med odlare på olika håll och inhämta liksom inspiration och så. Det är helt fantastiskt. Men för företaget så betyder sociala medierna väldigt mycket. Skulle vi plocka bort en enda av dem så skulle det bli ledsamt. Vi hade ju en situation... för 1,5 år sedan där Instagram ändrade sina funktioner så att när man gjorde en livesändning i Stories så plötsligt kunde man inte spara den där utan man får lägga den på IGTV. Och det blev så jobbigt för mig att göra det, för att ibland så när jag gör en livesändning och så sparades den 24 timmar, då gjorde det ingenting om jag plötsligt hoppade ut en bröstvårta. Ja, men så, det var liksom inte så farligt, jag kunde leva med det liksom. Eller om kidsen susade förbi eller så. Men plötsligt när jag sparar grejer i IGTV så ligger allting kvar. Och jag mäktar inte med att gå in och ta bort kanske då saker som jag inte har varit nöjd med. Eller, när det är så många som
inte följer klippa bort en nipslip.
Precis, utan det blev besvärligt, så att då bestämde jag mig för att då gör jag inte det, utan då gör jag de livesändningarna för mina medlemmar i vår hemliga Facebookgrupp istället. Och då, alltså under några veckors tid, jag var helt knäckt, för att det damp in så många fantastiska mess från följare. Vi saknar dig, det är min morgonrutin att alltid kolla på allting du gör flera gånger om dagen. Jag är så nere, jag har varit med om förfärliga saker. Det här är min liksom, det är mitt vattenhål att komma till dig i trädgården och se dem. Kan du inte? Och jag mäktade inte med. Så att det var ju också liksom då att man får den här liksom påminnelsen om hur mycket det betyder för folk att se. Så att alla de här kanalerna tillsammans utgör en grund. Och jag vet ju exakt hur många kronor som jag får in i ads från YouTube till exempel. Men värdet av att ha de videorna är så mycket större på många, många olika plan. För att det väcker ett intresse, eller det är inkörsporten för väldigt många som kommer. YouTube, det vill jag gärna lyfta. Så även om det då kostar sjukt mycket att producera, intäkterna är inte så stora, så är det kanske ett av de viktigaste skyltfönstren utåt. Därför att videos snurrar helt utan att jag behöver göra någonting. De rekommenderas i all oändlighet. När det gäller Facebook, Instagram och på andra sätt så ligger liksom inte gammalt material kvar och snurrar på det viset. Men YouTube är en jätteviktig motor där.
YouTube är ju världens andra största sökmotor efter Google. Så det måste man ju komma ihåg, att lägger du upp en video på YouTube, då är den ju... alltså har du gjort ett vettigt ämne, då sökmotoroptimerat, då ligger den ju kvar där och då kan den jobba för dig i flera år.
Det fattar inte jag riktigt.
Om du lägger upp det på Instagram så försvinner det.
Precis, för att när man pratar om så här influencers och var de har sina huvudsakliga plattformar, så är det ju väldigt många som har just Instagram. Det är huvudplattformen, det har jag aldrig riktigt förstått. Därför att du gör en massa material som bara... Ut med det. Men det ligger aldrig någonstans.
Omättligt liksom... monster.
Ja, men faktiskt. Men det ligger aldrig att tillför någonting till dig tillbaka liksom i år efter det. Utan det, liksom, det har sin prime time och sen är det helt bortfluget. Men både YouTube och sajten naturligtvis är ju material som hela tiden liksom... Det flyger tiden.
Jag pratar med ju blå om vikten av ägda kanaler. Och du har ju en mastodont ägd kanal. Så jag menar, även om sociala medier skulle försvinna imorgon, så skulle du ju fortfarande ha en inkomstkälla. det är klart att det skulle suga och var kanske problematiskt för att få in nya liksom prenumeranter, men, eller medlemmar, men det skulle ju ändå fortsätta, din business skulle inte crumble, utan den skulle fortsätta fungera, till skillnad från många influencers som lever helt och hållet på samarbeten på Instagram.
Jag tror att det här skulle man kunna koka ner i ett tips som faktiskt skulle vara väldigt användbart för många som är nya, som vill göra någonting genom sociala medier eller liksom bygga sitt eget varumärke och sådär. Och det är just att klamra sig fast vid de här sakerna som folk vill läsa om och om igen. Att det här att liksom vad jag har på mig i trädgården just precis idag, det är skitsaksamma imorgon. Men att hur jag skördar min grönkål eller hur jag gör, vad jag har för knep när jag ska så någonting. Och det kan man ju praktisera. Jag tycker det är så roligt när man möter människor som har lust att göra precis det här. Så oavsett vad det är för ämne så kan jag ge en lista med liksom så här är 50 punkter. Kan du göra ett innehåll kring det som kommer att flyga liksom i massor av år? Det är de sakerna som är kärnan. Så att det är liksom inte, hur knyter du skorna? Tre sätt och tre olika snygga sätt att knyta skorna. Det är liksom de sakerna som man bygger på, som man lever på länge.
Det är lustigt att du säger att det är det som är kärnan, för jag kallar ju det för kärninnehåll.
Ja.
Alltså just det här att det här är det som har en lång livslängd, alltså det är evergreen-innehåll. Det är någonting som verkligen ger värde till liksom den läsaren. Och det kommer liksom att vara aktuellt under en väldigt, väldigt lång tid. Så ja, jag är helt med dig.
Får man spinna vidare på den en sak till där då?
Absolut.
Och det är
absolut.
Att jag tycker att jag ska inte hålla på att recensera vad andra gör och så, men jag tycker att folk i allmänhet borde bli lite bättre på att skriva. Och att det är faktiskt inte dumt.
Journalisten bara.
Ja, därför att det här kan vara detaljer som avgör. Alltså om man har lust att läsa en text om och om och om igen, så vill det till att den är skriven på ett hyfsat bra sätt. Och folk lägger så mycket tid på att lära sig om saker som kanske är lite mer oviktiga. Men att för att göra dig liksom en karriär här, oavsett vad du ska skriva om, så kan det är inte så dumt att gå en liten kurs och lära sig att skriva en bra nyhetstext till exempel. Därför att allting som man gör, som jag gör, som du gör, det handlar ju om att skriva den bra ingressen, den bra löpande texten, den bra bildtexten. Den bra, liksom, det är grunden på något sätt i det här hantverket.
Det är faktiskt intressant att du säger det, för jag gick ju en kvalificerad yrkesutbildning i medieproduktion 99-01. Det här var back in the day, vet du. Och under den KY-utbildningen, nu kallas de här YR, de här utbildningarna nu, men då hette det KY. Och där gick vi en kurs på 2 veckor kanske, i journalistik. Och alltså jag har med mig allt det, fortfarande. Som du säger, rubriksättning, ingress, styckesindelning, alltså hur du bygger upp texten för att hålla kvar en läsare. Och bara en sån sak som att så här, ett stycke ska inte vara längre än 4 rader för att då orkar folk inte läsa. Typ, alltså en sån enkel grej. Till de som gör liksom vad jag kallar för textvägg på Instagram, att man inte liksom har ett nytt stycke överhuvudtaget. Alltså jag pallar inte läsa. Jag läser 2 rader, sen orkar jag inte mer. Och det spelar ingen roll vad det är. Då ska det vara super, super relevant och intressant för att jag ska orka. Och det är knappt jag orkar då. Så att, basic journalistik faktiskt.
Kul att vi är överens om det, att du har funderat på samma sak. Ja.
Men alltså vill du, för jag vet att vi måste börja avrunda snart. Det här har ju varit fantastiskt roligt. Men nu ska vi se. Hur många böcker hade du gjort? 7.
7 och sen håller vi på med en 8:e. Jag sa ju efter den 7:e så här, fasen, nu måste vi ha en paus på minst 2 år. Och sen fick jag den här bra idén. Plus att vi har bytt förlag, eller vi har inte bytt förlag, men förlaget har nya ägare med lite mer stålar. Så att vi fick, i princip så sa de, är det något särskilt ni vill göra? Bara säg till, ni får det ni behöver för att jobba. Så vi
bara, och du bara, well!
Ja. Så att passa på nu när det är lite lågsäsong. Så att nu har jag skrivarfrisyren som du ser då. Jag är lite mer långhårig.
Ja, du har inte rakat på ett tag.
Jag har inte hunnit att klippa mig. Mina barn tycker att det är jättebra, för då kan jag skaffa mig en tuppkam. Det brukar jag ha en gång om året.
Spännande. Det här är ju sånt som vi vill ha på en reel gärna. På Instagram. Tuppkammen, tack. Men berätta om den senaste boken som har kommit ut och kanske lite grann en liten hint om vad det är du jobbar på nu.
Den boken som kom ut senast, den heter Hållbar odling. Och vet du att häromdagen så fick jag ett mejl från Bibliotekstjänst som har recenserat. Den har inte recenserat på så många ställen vad jag vet, men de gav den poängen 5, vilket är lika med briljant. Och jag blev så glad så jag höll på att trilla av stolen, för att jag har varit så nervös för den här boken. Det är, ja, du vet, det är så många pekpinnar om hur man ska göra.
Ja, och tänker, gud, hållbarhet är ju ett minfält.
Nu blir alla arga. Men det var jättekul att få den. Så det handlar lite grann om att sammanfatta vad jag gör i trädgården och hur jag väljer vad jag ska göra för att på något sätt liksom hålla fast i någon hållbar tanke om att skapa bra kretslopp, och inte bara för naturen utan också för att mäkta med själv i odlingen.
Precis,
för det är ju liksom
person.
Man kan göra hur mycket som helst om man har mycket tid, men det har man ju sällan. Så Nej. Den boken handlar om det. Och sen nästa bok har vi ännu inte gått ut riktigt med vad den handlar om, men det, man kan säga att jag återanvänder en del av material som redan finns på sajten till att göra en tegelsten.
Spännande!
Nej, inte riktigt tegelsten kanske, men så.
Är det odlingsbibeln som
inte
kommer
riktigt
här nu?
Men det är ju himla roligt, alltså, när man har skrivit så länge och har så mycket material så finns det ju resurser att använda. Så att det är första gången som vi egentligen använder material från sajten för att göra en bok. Och det är ett jättekul koncept.
Alltså det måste ju också vara väldigt spännande att sitta och kurera det som, och liksom välja ut the best of the best.
Ja, nu är det ju inte jag som gör det då. För nu är det andra resurser.
Nej,
nu är vi tillbaka till det här.
Exakt.
Hur det blir när man ska välja och göra det som känns kul. Och efter det här året nu med alla resor till Stockholm och all oro i pandemin och du vet allting som inte har varit som vanligt, så är det så härligt att sitta här och växla mellan mina olika skrivarfåtöljer, och så går jag ut och grejar i trädgården och samtidigt som jag tänker på hur mitt företag ska utvecklas och vad jag vill framåt och så. Så att jag har verkligen den bästa mixen av saker och ting, plus att jag har fantastiska medlemmar. Får jag dela ett moment som var igår när jag faktiskt började lipa?
Ja, please do.
Och då i den medlemsgrupp som vi har så har vi har väldigt många medlemmar som inte betalar, som dröjer sig kvar. Det är ett jätteproblem.
Det är ju
hanteringsproblem
i Facebook.
Svårt att kolla och göra något åt det. Men nu ska vi göra en räd, vilket betyder att alla medlemmar går ur eller tas bort vid en viss dag, och sen så får de släppas in igen då med ett nytt lösenord. Men då var det en tjej som skrev att jag kan dessvärre inte komma in igen sen för att jag av olika ekonomiska orsaker sådär. Och då var det en annan medlem som hörde av sig per mail och sa att jag läste detta, jag blev så berörd. Och jag har bestämt mig för att jag vill gärna ge den här personen då ett medlemskap. Så att, för att jag ser att odlingen fyller en funktion och är liksom den här liksom meningen i livet, och hålla sig kvar och skänker så mycket glädje. Jag bara började böla direkt. Tänk att det finns så fina människor och den här gemenskapen som vi har byggt upp. Jag bara, så,
och det gjorde du?
Det gjorde min kollega Helene, eftersom jag inte...
Nej, men det har du gjort. Du har skapat den platsen.
Ja, jag har skapat den.
Du har skapat den känslan. Det är det jag menar. Inte att du fixade det nya medlemskapet. Det anade jag att det var någon annan som gjorde.
Ja, nej, men det är viktigt att komma och bli påminn om det, precis som du säger. Att det här är... Det kommer ju någonting som jag har tänkt och någonting som jag har gjort. Och också någonting som du var med och la grunden till där för x antal år sedan. Så det är ju...
Jag är otroligt stolt över min skapelse.
Ja. Jag skulle vilja prata så mycket mer om just hur medlemskapet funkar. För jag ser att det är många som är nyfikna på det. Och jag har jättemycket liksom erfarenhet att dela med mig av. Dessvärre så kan jag inte svara när folk hör av sig och säger, ja, kan vi boka in, för det, jag har inte tid att jobba gratis med att bygga upp andras kanaler. Men det finns ju många så här grundstenar och så som jag tycker att folk ska bära med sig när man börjar nosa på det här. Och framförallt det viktigaste att säga tycker jag är att det här är det så värdefullt att göra det här jobbet. Det är ett hästjobb, det kostar skitmycket pengar, skitmycket resurser. Men att göra en bra plan för hur man genomför det är att det är liksom en långsiktig grundpelare på något sätt. Det kan vara det när man arbetar på de här sätten.
Jag tänker att vi får kanske göra en liten uppföljning.
Mm.
Vi kanske inte behöver vänta 5 år till nästa gång. Men då vi pratar om, vi dedikerar lite tid till medlemskapet.
Mm, kan vi göra.
Och hur man har tänkt på det. Nu kände jag att det var så himla mycket som vi var tvungna att liksom ta ett omtag efter så här lång tid. Men du får ju hemskt gärna komma tillbaka och berätta om medlemskap lite senare. Till våren kanske.
Ja, kanske det.
Vi, du får lite mer om hur det har gått med handelsträdgården.
Ja, oh, gud. Oh, ja, det är så roligt och jag är så nervös. Och men det är, oh, jag är så glad för att det här har blivit av. Eller ännu, alltså, det har ännu inte det här, blivit det här, av. Men...
Nej, men att det är nära nu.
Mm.
Och sen, just, alltså det här är någonting som jag har sagt sen jag startade eget. Att det som är det mest fantastiska med att vara egen företagare, det är att det finns inga gränser. Det finns inga, det finns du allting, the world is your oyster på riktigt, oh. Liksom att du kan göra precis vad du vill.
Alltså det är så fint att avsluta med det, och för att jag känner precis likadant. Varenda dag tänker jag på det. Tänk att jag kan göra precis vad jag önskar egentligen. Jag kan välja vilken riktning, jag kan välja liksom. Det är ingen som sätter käppar i hjulet, alltså för idéarbetet. Allt är möjligt. Exakt. Och världen är rolig. Så att,
världen är rolig.
Världen är rolig.
Du, det tycker jag får avsluta den här fantastiska intervjun. Tack snälla Sara för att du tog dig tid att vara med i podden.
Tack snälla Linda, vi hörs snart.
Det gör vi, hej då.
Hej då.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.